Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Först läser man den så väldigt så här, uff gud, så här, kill your darlings, och så här, kommer någon att läsa den här boken? För den är så hög densitet av innehåll.
Mm.
Men efter några veckor så här, om man börjar komma tillbaka till kapitlerna och titta appendix och sådär, så känns det ändå som att men det här är någon bok som kommer ligga på kontor, precis som Tänka snabbt och långsamt ju.
Mm.
Kommer ligga på väldigt många skrivbord.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och jag har en bok i min hand som jag läst som heter Brus, det osynliga felet som stör våra bedömningar och vad du kan göra åt det. Jag har inte med mig de tre författarna, Daniel Kahneman, Oliver Ciboni och Cass Sunstein, utan jag har med mig Niklas Laninge. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Det är ett specialavsnitt på så vis att jag inte har med mig författaren. Jag har bjudit in en annan specialist. Jag har gjort det några gånger förut och jag tycker det är kul, för då kan vi ju ta in liksom en bok som där jag inte har författarna i närheten. Ska vi börja med att du får presentera dig?
Ja, Niklas Laninge heter jag. Jag är psykolog till utbildningen och jag jobbar som chef för en beteendeinsiktsenhet. Och det är ett långt ord, men det vi gör kan man väl säga att vi tillämpar beteendevetenskap och psykologi för att skapa stora förändringar ofta i samhället. Så jobbar med mycket liksom offentliga aktörer och försöker påverka vad medborgare gör. Jobbar också med mycket privata bolag och försöker påverka vad användare gör i primärt liksom så här digitala gränssnitt, brukar vi säga.
Spännande.
Ja, det är roligt. Jag klagar inte.
Och du var ju med för nästan exakt 4 år sedan. I september 2017, avsnitt 59. Så det var ett tag sedan. Och då var det ju Beteendedesign heter boken.
Precis.
Och det var kul, kom jag ihåg.
Ja.
Men den här boken då, vad skulle du säga att den vad handlar om? Brus?
Ja, nej men alltså den handlar ju om jättemycket saker. Men framförallt så tycker jag att de här tre författarna, de sätter ju namn på ett liksom akademiskt begrepp som vi ändå har känt till ganska länge. Alltså när bedömningar varierar. Alltså när en bedömning skiljer sig från liksom mätning till mätning eller kanske från person till person.
Mm.
Så liksom temat för den här är ju verkligen bedömningar. Och de definierar ju bedömningar väldigt bra i boken. Då säger de så här, bedömningar, det är en mätning där verktyget är det mänskliga intellektet. Vissa kanske bara så här, vadå bedömning, det är inte någonting jag gör. Men alltså bedömningar är ju i allt vi gör. Mm. Alltså om du liksom till exempel skickar in, min dotter, hon bröt handen i somras. Då skickar vi in ett underlag till vårt försäkringsbolag där de antingen då är en maskin som gör en bedömning eller så är en handläggare. oftast en handläggare fortfarande. Inte så mycket maskiner än så länge. Så där gör de en bedömning. Där blev vi utsatt för en bedömning.
Mm.
I mitt jobb som konsult så gör jag en bedömning för hur lång tid kommer det här projektet ta. Och så skickar jag över till min kund. Och så tar ju de ställning till ja, men hur rimligt det är att det här kommer bli bra. Liksom, vad är det för sannolikhet att det här är väl investerade pengar? Återigen, en bedömning. Mm. Så vi gör bedömningar hela tiden. Och det de säger, författarna till boken, är ju där det finns bedömningar finns det brus och mycket mer än vad du tror.
Mm.
Alltså, det varierar på ett ganska skrämmande sätt i hur träffsäkra de här bedömningarna är.
Och Don Kahneman, det här är ju, har lanserats som en uppföljare till hans numera en klassiker, tänker jag snabbt och långsamt. Han beskriver system 1 och system 2. Eller hur, det har blivit en klassiker. Jag vet inte hur många böcker jag har i hyllan som hänvisar till det.
Nej men gud, alltså sist jag tittade på så var det 130 000 ex sålda i Sverige. Alltså i Sverige. Jag tycker det är intressant att prata tänka snabbt och långsamt och sen den här boken.
Mm.
För genom tänka snabbt och långsamt, den har väl en 10 år på nacken nu skulle jag tro, så började vi ju prata om det här begreppet bias. Mm. Alltså att man har en systematiskt snedvridenhet i sina beslut och sina bedömningar. Så bias är ju ett begrepp, och så finns det massa olika typer av bias. Att man liksom är dålig på att planera, det är planeringsbiasen. Mm. Att man bara ser saker som bekräftar det man redan tänker och tycker. Confirmation bias. Till och med, folk säger ju i media till exempel, ah, men här är jag lite biased.
Mm.
Så det ordet har letat sig in överallt. Det man ska tänka är liksom att bias påverkar våra beslut och bedömningar. Men brus påverkar också våra beslut och bedömningar. Så bias är mycket mer liksom på individnivå. Det ligger mycket mer liksom hos individen själv. Alltså att jag är benägen att se mina egna åsikter som bättre än andra.
Mm.
Det finns ju så här stereotypbias. Vissa bär på stereotyper om personer med andra hudfärger, bakgrunder etc. Det är en del som gör att vi är dåliga på att fatta beslut och göra korrekta bedömningar. Sen här introducerar de brus som en annan del. Och det de säger i boken är ju att bias är mycket mer individfokuserat, medan brus är mycket mer liksom organisationsfokuserat. Så jag skulle säga att det här är mer av, om man tänker att tänka snabbt och långsamt är en väldigt krånglig självhjälpsbok, så är det här en väldigt krånglig organisationssjälvhjälpsbok.
Mm.
Där liksom bedömningarna blir bättre. För brus, alltså de mäter det mycket mer när de tittar på hur liksom, hur stor är variabiliteten? Hur stor är skillnaden om man låter en grupp experter göra en och samma bedömning? Så då har de ju som exempel i boken är till exempel så här, ja men domare, amerikanska domare, hur mycket brus finns i deras liksom bedömningar? Det vill säga, hur stor kan liksom skadestånd och straffsatser skilja sig? Samma brott, samma underlag, men olika domare. Och där finner de ju liksom att så här, ja, men i deras huvud, det kan vara så här 90% skillnad.
Ja, jag skrev ner ett exempel. Det var ju någon dessa fängelsedom, då genomsnittet 1,1 år och sen den längsta dömde till 15 år.
Ja, visst.
Alltså det drar iväg.
Ja, visst.
Och det blir ju ett rejält brus då.
Det är ju ett riktigt brus.
Men för de beskriver sen också ändå vad som ligger bakom. Och det blir ju individnivå, alltså vad som kan påverka bruset.
Ja, men precis. Alltså, jag tror att vi ska gå in direkt på kanske brusets beståndsdelar. Ska vi göra det? Eller ska vi...
Vi kan gå lite fram tillbaka.
Ja, men för då måste jag faktiskt ta upp min... Det är lite
långa anteckningar.
Ja, nej, men jag... Alltså, boken i sig är ju typ 500 sidor. Så om jag ska anteckna så blir det ju 10 sidor i alla fall.
Mm.
Alltså, det här kan ju bli liksom lite nörderi. Men jag tänker man får göra det i en sån här podd.
Mm.
För man kan ju säga så här... den här organisationen präglas av jättemycket brus. Experterna gör helt olika bedömningar. Men det författarna gör här är att de alltså delar in det i, och nu ska jag se så att jag får det rätt här, nivåbrus och mönsterbrus. Så de liksom delar upp bruset i två komponenter.
Mm.
Där just nivåbrus är lite mer det du pratar om. Alltså det som beror på lite bedömarnas inre egenskaper. Och det återigen, det är inte att blanda ihop med bias, utan det kanske snarare handlar om att så här, vi värderar källor på olika sätt. Vi värderar vissa typer av underlag på olika sätt. Eller vi liksom är extra, mår extra dåligt av att det liksom är dåligt väder. Eller medan annan tycker att det är helt okej med dåligt. Alltså, det är mer upp till den individuella bedömaren. Sen om man tar det här med mönsterbrus för att göra saken ännu mer komplicerat, så pratar de om det som stabilt mönsterbrus och situationsbrus.
Mm.
Och jag tycker egentligen att situationsbruset är det mest intressanta. För det är de här lite mer tillfälliga variablerna i våra liv. Typ som de har som exempel, liksom, ja, men just väder. Eller som exempel om man var liksom stressad, om en bedömare hade en väldigt dålig dag.
Mm.
Den här klassiska studien som ofta citeras är ju domares, liksom, hur hårda domare är beroende på vilken tid på dagen de ska fatta sitt beslut. Där man liksom ser att, ja, men domare från morgonen och ju närmare vi kommer lunch, desto hårdare blir domarna, desto tuffare straffsatser.
Mm.
Och sen efter lunch så verkar det liksom vara lite, när de är lite mer generösa, de är lite mer på förövarens sida om man så vill. Och sen sakta men säkert, ju längre dagen går, desto tuffare bedömningar blir det.
Mm.
Och det är ju typiskt liksom situationsbrus.
Just det. Och för situationsbrus kan uppstå, ja just det, vid ett tillfälle egentligen bara. Så, ja, den gången.
Ja.
Jag tänkte bara, skillnaden för mot bias, då är det så här återkommande.
Ja, men precis. Så bias skulle vara en lite mer så här inneboende egenskap. Mm. Och jag ska vara helt ärlig och säga att, ja, men, de gör ett väldigt genomgående case. För att bias är en sak och brus är en sak. Men ibland kan det bli lite så här, nu greppar ni lite efter er poäng.
Mm.
Däremot så har de ju, de har två ganska bra poäng just kopplat till den här uppdelningen. Och den ena är ju att, alltså, bias är mycket lättare att se och mycket lättare att korrigera egentligen. Alltså, det är mycket lättare att se att, ja, men någon är så här systematiskt förfördelar män i en rekryteringsprocess.
Mm, just det.
Eller att liksom en institution systematiskt straffar en viss etnicitet hårdare. Eller att en person är systematiskt mer liksom generös till sina egna bedömningar och sina egna idéer.
Mm.
Och är mycket bättre på att hitta stöd för dem. Det är lätt att se. Det är lätt att bli upprörd över. Det kan man ju se alltid från så här algoritmbias som folk är arga för, till liksom andra typer av fördomar. Lättare att se, och så är det också lite lättare att korrigera. Men det de menar är att, ja, men en väldigt stor del av orättvisor i samhället och dåliga beslut ligger till grund för den här mycket liksom mer tillfälliga variabiliteten.
Mm.
Den är mycket svår att se, den är svår att korrigera och den är också faktiskt väldigt svår att acceptera. Det är mycket lättare att säga och acceptera att, ja, men bedömarna på Försäkringskassan är mycket snällare mot folk med svenska efternamn. Istället för att säga, men bedömarna på Försäkringskassan är alldeles för påverkade av huruvida det är bra väder eller inte. Vilket de är. De är på, alltså, jag vill bara skohorna in, jag fick höra från en bekant inom försäkringsbranschen som jobbar med just att bedöma reseförsäkringarna. Och hen, jag ska inte lämna ut någon, sa så här, ja, vi brukar skämta så här, nu är det fredag, nu är vi generösa. Så att det är liksom, man vet om det.
Men verkligen. Ja, men och det kan man ju känna igen sig själv. Ta en sån sak som att det är en helt annan känsla i kroppen på en måndag morgon eller en fredag eftermiddag.
Ja.
Det jag gör kommer att falla ut lite olika.
Ja, visst. Men att sen liksom ta upp det och tänka, ja, men gud, gäller det här för alla institutioner? Och alla liksom bedömningar jag blir utsatt för.
Mm.
Och liksom folk omkring mig. Mina offerter, min dotters liksom betyg och så vidare. Nej, men så det skulle jag liksom säga på tema så här, ja, men om vi ska försöka skilja de här begreppen åt.
Mm.
Bias, perfekt att läsa, tänka snabbt och långsamt. Mm. Brus, ja, uppenbarligen ska man läsa boken Brus. Det fyller en funktion.
Mm.
För sen kommer det också till hur man åtgärdar det.
Och den är ju egentligen främst riktad till organisationer, ja, försäkringsbolag och så vidare. Men jag tycker ändå att det, när jag läser den, spännande. Och det gäller ju en själv på individnivå eller individer också.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså det,
att man brusar.
Ja, men verkligen. Och jag skulle säga att framförallt appendix A i den här boken, som heter typ Så utför du en brusinventering. Alltså det vill säga verktyget som de här tre författarna skapat för att titta liksom hur mycket präglas ens organisation av brus. Den skulle jag säga är extremt användbar.
Men ett dilemma som de också återkommer till, det är ju att det är så svårt att upptäcka själv. Och alla professioner, när man gör någonting ofta och man är rutinerad inom sitt yrke, tänker ju så här, men jag gör ju bra bedömningar.
Ja men visst, ja, men precis, det är väl det som är liksom problemet. Och där skulle jag väl säga att då har vi ju ett jättebra tecken på en bias. Alltså self-serving bias. Alla är lite mer generösa mot sig själv.
Mm.
Alltså man tänker att okej, jag läser boken om brus. Vad jobbigt att det drabbar alla andra. Som tur är så är jag så här, the one true voice i min organisation. Som kan liksom skilja en bra offert från en dålig. Men visst, alltså, det är jättesvårt att acceptera. Och det är jättesvårt att liksom ta in i organisationskontexten.
Mm.
Speciellt skulle jag uppleva ju högre upp i en organisation man kommer.
Ja.
Alltså förvärvsbeslut är ju en bedömning. Alltså någonting som liksom utförs där verktyget är det mänskliga intellektet. Det är inte en algoritm som fattar beslutet om huruvida bolag X ska köpa bolag Y. Och de personerna är ju människor som alla andra. De har sina biasar men de har ju också sina brus.
Mm.
Alltså de kanske är påverkade av marknadsläget, vad de läser i media just under den perioden. Hur det går för deras favoritfotbollslag, vad vet jag.
Mm.
Alltså det finns massa komponenter som gör att deras bedömning kommer kanske inte vara så himla bra.
Och en annan sak jag tänker på också när det gäller att som organisation. Jag tänker på när jag jobbar på universitetet. Så de pratar lite om i boken när man rättar och sätter betyg och sådär. Men just att om man då som institution skulle gå in och säga men nu ska vi titta på bruset. Alltså resurser för att göra det och tid för att göra det. Det känns ju också nästan orealistiskt.
Ja, nej men om man är... är man lite cyniskt så... man kan nog tänka sig att det kommer aldrig ske en brusinventering i den svenska skolan.
Men kanske snarare försäkringsbranschen, där kanske mer pengar.
Ja men verkligen, och där har de ju ändå, de har ju många egna case där. De har brusinventerat liksom försäkringsbranschen, projektering. Alltså när man uppskattar liksom kostnader eller tiden för ett projekt.
Mm.
Men... jag vill verkligen slå ett slag för, återigen, appendix A i boken, den här brus. För den, jag menar, är man någorlunda begåvad, och det tänker jag att man är om man lyssnar på det här, så kan man göra det själv. För en brusinventering är egentligen bara så här, ta fram ett fiktivt case som har med verksamheten att göra.
Har du exempel på?
Som jag gör det med min arbetsgrupp till exempel. Mm. Då tar jag fram ett fiktivt case som säger så här, Region A vill ha ett projekt som ska utspela sig på arbetsmarknaden och det syftar till det här och det här. De vill ha ut det här och de vill att det ska ske inom så här många månader. Skriv en varsin offert på det. Där vi sätter liksom, vad kostar det här projektet för regionen? Och så låter man till exempel alla sina liksom, 5 i mitt team. Man skulle kunna, om man har ett större team, kan man låta dem göra det. Mm. Alla får skriva en varsin. Alla får svara på det här fiktiva caset. Och sen studerar vi helt enkelt hur mycket skiljer sig våra experters bedömning i liksom volym. Hur stort är det?
Vad har ni upptäckt då?
Nej, men det är ju absolut stort brus.
Mm.
Det är det absolut.
Alltså man sätter olika prislappar? Eller
ja, man
olika,
sätter olika. Absolut.
Uppskattar olika tids.
Ja, absolut. Ja.
Spännande ju.
Ja, nej men och det...
Och då är det går inte ut på att peka ut någon och säga du får sparken. Utan...
Nej, och de är också väldigt bra i boken och säger så här, men säg inte att det är en brusinventering utan säg att det är, liksom det är snarare en beslutsövning.
Mm.
För att se liksom hur besluten är, alla svar är anonyma. Alltså nu är ju vi lite nördiga i mitt team.
Ja, ni kör anonymt.
Nej, det skulle inte gå, vi är så små liksom. Men om man skulle göra den på en större nivå, säg att det är en lärarkår. Alltså rätta en uppsats.
Mm. Och så kan man se om det är 100 som rättar. Och så ser man, oj, det är några som drar iväg. Visst, och så sitter man ett medeltal.
Ja, visst.
Och diskuterar.
Ja men precis. Och ser så här, vad innebär det att det här är så här stor liksom variabilitet i de här besluten? Och som sagt, jag tror att alla som hör det här kommer säga, gud vad skrämmande att det är så i alla andra organisationer. Tur att vi har koll på det här. Men åter, alltså den här liksom catchphrasen från boken. Där det finns bedömningar finns det brus och mer än vad du tror.
Mm.
Alltså det är, den är sann. Mm. Alltså det är verkligen mer variabilitet i hur man betygsätter. Alltså jag har en liten liksom lista på några exempel. Alltså de tar ju upp så här, ja men typ cancerläkare som bedömer liksom ja men titta på röntgenplåten, titta på tumörer. Jättestor variabilitet. Domare, vi har redan varit inne på det. Jättestor variabilitet. De som arbetar på försäkringsbolag och går igenom. Jättestor variabilitet där också. Asylbeslut.
Ja, garanterat.
Ja, asylbeslut. Garanterat. Och då står det så här. De gjorde en stor studie och så var det amerikanska domare. Och där fann de alltså att de mest generösa domarna, de godkände, de gav asyl i 88% av fallen. Medan de hårdaste domarna beviljade ju bara 5% av fallen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och en intressant grej, de också återkommer till boken, det är att man kan nästan testa sig själv. Att göra en bedömning och sen en tid senare bedöm samma case. Ja. Eller att man låter någon annan göra det. De tar till och med upp så här, om man får gissa på någonting som man inte kan. Och så säger man, ja men gissa en gång till. Mm. Och så tar man en annan siffra. Och då blir genomsnittet nästan det bästa.
Ja, de pratar ju lite om det här. Det är ganska roligt i boken när de pratar om så här, men hur man reducerar brus. Och då har de ju så där några handfasta till. Men en är ju lite den här wisdom of crowds.
Mm.
Att liksom folk, ja men som du säger, liksom, om man gör flera bedömningar. Nu är det ju att du själv gör flera bedömningar. Man pratar också om att liksom, ja, men flera anonyma bedömningar och så ett medeltal av det brukar vara ganska korrekt. Sen så säger de ju samtidigt i något kapitel senare att grupper också kan vara en brusskapare.
Om de ser varandras resultat.
Ja men precis. Så den tycker jag är, för alla jobbar ju säkert i grupper. Det är väl det moderna arbetslivet, att man jobbar i team. Mm. Och då pratar de om att så här, det är bra om man gör bedömningar på egen hand. Men om man sitter och gör bedömningar i grupp, då kan det hända två saker. Det ena kallar de för cascading, alltså kaskader. Och det innebär att liksom, så här, vi sitter i en grupp och så säger du så här, nej men det här projektet ska kosta så här mycket. Eller jag tycker att personen är, säg att du är en jurymedlem, personen är klart skyldig, liksom, hårdaste straffet. Det kommer påverka hur alla andra gör sin bedömning. För att de kommer liksom ta lite spjärn mot din initiala bedömning.
Mm.
Så det man ser är att om du är väldigt tuff i början, så kommer alla, för alla är lite osäkra.
Mm.
Då kommer de säga, men okej, Fredrik har säkert en bra poäng, men jag är inte riktigt lika tuff, så jag tar Fredriks bedömning minus lite grann. Så det är det ena problemet som uppstår i grupp. Det andra som de beskriver, och det vet jag är Cass Sunsteins forskning, när han tittar på liksom grupppolarisering. Han har tittat på väldigt mycket så här, ja, men vad händer om man sätter en grupp republikaner som får diskutera lite så där heta frågor, typ abort, skatt, invandring. Vad händer med dem när de får liksom, alltså de kommer in i rummet, de är ganska likasinnade, men vad händer med deras åsikt när de väl går ut därifrån? Mm. Och då har den blivit ännu mer polariserad. Så att det är inte så att de har liksom påverkat varandras bedömning, men hela gruppen har blivit en mer extrem version av sig själva. Det kan man väl tänka på just om man är en ganska så här homogen grupp.
Mm. Just det, man skruvar och tänker det här är verklighetsbilden.
Ja, men precis. Att det är så här, men Vad vet jag, vi sitter i en grupp tech-optimistiska liksom, killar över en öl. Mm. Och så pratar vi och så går alla därifrån och bara, gud, jag måste sälja alla mina fonder och sätta allt i Tesla.
Och det känner, kan man ju känna igen när man är så här, sällskap där alla tycker lika.
Ja,
så
visst.
Nu är det
ja, visst.
Men det kanske är spännande att höra lite fler exempel på de här brusen, de här tillfälliga brusen. Vi pratar lite om så här, men humör eller väder och sådana saker som påverkar. Och att man inte tänker på det själv.
Nej, men precis. Och där, ja, men de är liksom inne på till exempel en sån där sak. Går det väldigt bra för det lokala fotbollslaget under en period? Väder har vi redan nämnt. Hur var resan till jobbet inför att man skulle göra sin bedömning? En jurymedlem tog taxi till rättssalen. Den andra var tvungen att liksom cykla en mil i snålblåst. Innan på morgonen var de nog ganska lika. Men en kommer in och är väldigt negativ och den andra är betydligt mer positiv. Så liksom hur man färdas. Vad som händer i ens liv. Alltså det finns, egentligen finns det så här hur många exempel som helst. Och jag tror det de här vill, författaren vill komma åt mer, är ju liksom ett, en acceptans för att situationen vi är i när vi ska utföra en bedömning, alltså rådande omständigheter, får en skrämmande stor effekt på våra bedömningar. Vi måste liksom acceptera att det bara är så. Och sen handlar det egentligen inte så mycket om att så här, ja men då ser vi till att alla tar taxi till rättssalen om det regnar. Utan det handlar snarare om att då kanske vi ska ta ut människan ur ekvationen. Eftersom människor är väldigt påverkade av brus. Och det är ganska svårt att brusreducera. De har ju lite exempel. Men jag skulle säga att alltså när det kommer till praktiska exempel i boken så är det ju främst det här med att upptäcka sitt brus. Snarare än att liksom, okej, vad är självhjälpsreceptet för att minska brus? Där är de rätt krassa. Så det är ju algoritmer de pratar mycket om.
Ja, precis. Och för att återkoppla du sa med jurygrupper. Ja. Det är ju ett mysterium att man har jurygrupper som får sitta och diskutera.
Ja, visst.
För det vet man ju att man påverkar varandra. Om du ser, man får göra en individuell bedömning. Så där skulle det vara en ganska enkel sak att så här, sluta med det. Och att de får göra
Det här är ju liksom, jag lever ju tillsammans med en jurist. Och således liksom umgås väldigt mycket med jurister som är de här juristerna de skriver om. Alltså som är de som gör bedömningar som påverkar skadestånd eller människors liv eller företags framtid. Alltså jurister gör ju jättemycket. Huruvida man ska få ett patent eller inte är ju också en sån bedömning. Ett varumärke, ska det här få vara ett varumärke, ska det här inte få? De gör jättemycket bedömningar och jag ska inte liksom hänga ut någon och sådär. Men jag upplever att de drabbas ju också av den här self-serving bias. Alltså de läser någonting där, men det är det amerikanska rättssystemet. Niklas, du måste förstå, det är helt knäppt. Kanske de säger till mig. Eller så kanske de säger, nej men vi har ju tabeller som vi går efter. Och det är en annan bra poäng som författarna har, att så här. Ja, men när det är de här skalorna, alltså bara för att vi säger att vi har gjort en bedömning liksom så torr och systematiskt som det går. Vi säger på en skala från 1 till 7. Eller är det lite mellan eller mycket? Liksom vi försöker säga att det är mer binärt. Men det de finner är att sådana där skalor öppnar ju upp för jättemycket liksom variation. För man säger en etta. Om man tänker att man ska bedöma någonting från en sannolik från 1 till 7. Alltså en etta är inte samma sak för mig som det är för dig. Och en 7 inte heller. Utan där varierar vi också. Så det är ju. Nej, vänta, jag blir lite matt just när jag tänker. När man har läst den här boken. Och sen så pratar man med experterna. Som gör väldigt mycket bedömningar. Det är deras jobb. Och de uppvisar en total oförståelse. För att det skulle gälla dem eller deras skrå.
Som de här juristerna till exempel.
Till exempel.
Ta jurister, det är ju bara att kolla på domar. Hur det kan svänga. Att först blir någon så här, där det blir 18 års fängelse, överklagar och sådana här frisläppt.
Men
apropå du sa det där med att försöka hitta system för eller skalor och sådär. Om vi tar ett exempel här, bara för att liksom övertydliga. Om vi tar ditt team till exempel, när de skulle uppskatta, vi gör ett case och så får de uppskatta ett projekt. om ni istället hade sagt så här, okej, nu får ni tre alternativ på det här briefen. Är det här ett småprojekt, medieprojekt eller large-projekt? Till exempel.
Ja,
om ni hade kommit överens om det. Ja. Och så gör alla anonymt och så tar man in. Då kanske det hade blivit mindre, alltså, då hade inte något dragit iväg.
Ja, men kanske hade blivit mindre variation om det hade varit en...
Eller 1-7.
Ja, men precis. En lite, precis. För om man tänker att kronor och ören, då är ju liksom... Ja, men det är ju en jättestör... Det är ju en bra poäng. Men i slutändan så måste det ju ändå börja bli lite finjustering. Men då kanske man får ner, kanske får ner brusnivån lite grann.
Jag bara tar ett exempel. För det är lite, de kör ju sådana resonemang i alla fall, att man kan hitta system eller sätta liksom mallar för att brusreducera.
Och sen pratar de ju ganska mycket om den här... Vad är det? Jag minns inte exakt begreppet, men jag tycker den var ganska bra, det här med att liksom, när man gör bedömningar så ska man inte ge den som utför bedömningen allt underlag på en gång. Utan man ger liksom information pö om pö. Man ger dem tillräckligt mycket information för att fatta liksom steg ett i bedömningen.
Mm.
Så det kanske är det här. Ja, men är det ett small, medium eller large projekt? Då kanske man bara behöver den här informationen i åtanke.
Mm.
Ja, men typ, vem är köparen? Hur lång är perioden? Vad är ambitionen? Mm. Och sen så ger man sakta men säkert lite mer information. Och så gör man bedömningar utifrån det. För det de har sett är väl där att ja, men får folk ett jättestort beslutsunderlag, då kommer vi liksom börja fatta. Då dyker det där nivåbruset upp till exempel. Åh, men gud, här har de skrivit jättemycket om IT och artificiell intelligens. Och så är det någon som liksom ser det som lika med tecken att det här är ett stort projekt. Medan någon annan kanske reagerar så här, oj, de verkar inte ha koll på. De har ingen koll på vad saker är. Mm. De slänger sig med de här begreppen. Man reagerar olika på olika information.
Mm.
Och så låter man det få en orimligt stor effekt på sin bedömning. Den gillar jag. Sen gillar jag det här liksom att man gör sina, när det är grupper, man gör individuellt. Det har vi redan varit inne på.
Mm.
Och sen säger de ju faktiskt att så här, det här är ju inte en bok som säger att människor är idioter. Länge lever liksom algoritmmaskinhärskarna. Utan de säger att så här, människors intuition kan vara väldigt värdefull, men vi måste lära oss att senare lägga den. Så att liksom man kan ha en intuition, men man får säga intuition, det får vi prata om senare. Så i en gruppdiskussion så vill man ju inte att någon ska säga, åh gud, min magkänsla säger det här. Utan man vill ju göra sitt liksom systematiska genomgång, och sen får alla säga, ja men vad sa er intuition när vi började liksom?
Mm. Ja. Vi är inne på med att brusreducera, och jag skriver ner något som jag tycker är spännande. Det är ju det här med öppet sinnat tänkande. Alltså personer som, om man har inställningen att man kan omvärdera sin åsikt, man kan ta in ny fakta. Man är inte så här, men jag kan det, jag har jobbat i 20 år, så att det, jag vet vad som gäller. Man kör sina domar, utan ett öppensinnat tänkande. Att det också kan minska bruset, att man faktiskt kan ta in, ja men vänta, jag kanske hade fel.
Ja, nej men det är ju liksom det här draget, openness, som man tänker personlighetspsykologi, femfaktorsmodellen, borde kunna, neuroticism. Extroversion är väl en...
Samvetsgrann.
Exakt, samvetsgrann, öppenhet. Och den sista är det den som heter agreeableness?
Ja,
som brukar översättas lite slarvigt som typ vänlighet. Men det är ju väldigt roligt, för jag menar, jag har jobbat lite grann i rekryteringssammanhang, men jag har väldigt mycket psykologvänner som är jättebra på assessment och så.
Mm.
Och openness är ju verkligen ett sånt drag som vi vill ha i typ kreativa yrken. Det är ju jätteviktigt att, precis som du säger, kunna omvärdera. Om man tittar lite mer på andra typer av yrken där det kräver väldigt hög prestation, då är det ju framförallt att vi vill ha folk som inte är så neurotiska, det vill säga emotionell instabilitet, men framförallt samvetsgrann.
Mm.
Conscientiousness, ibland. Mm. Ibland pratar man som målmedvetenhet. Och det... Alltså den här tanken har jag inte varit så nära tidigare, Fredrik, så... Men man pratar ju ändå väldigt mycket om att så här, målmedvetenhet är det viktigt. Mm. Och sen som sagt det här liksom, låg grad av emotionell instabilitet. Men om vi liksom ser till det vi lär oss av den här boken Brus, så kan vi säga att det finns en baksida av det.
Mm.
Är det att så här, de här institutionerna blir ganska liksom motståndskraftiga mot kritik och är lite blinda för sin egen, ja, men för sin egen liksom påverkan av brus. Mm. Och således, lite som vi var inne på i början, kanske inte så benägna att se till, men hur brusreducerar vi oss då?
Mm. Ja, men exakt. Det är ganska lätt att se framför sig någon domare som är 80 år och liksom, men jag, det här kan jag.
Ja, men visst.
Det är kanske inte den personen som i första hand omvärderar sig själv, sina egna åsikter och tar in nytt.
Nej, precis. Men det, och sen är det ju den, han eller hon som rekryterar nästa grupp domare.
Mm.
Och jag menar, då kommer ju han både, eller hon, ha en bias i rekryteringen. Och såklart vara utsatt för brus. Så det kommer bli dåliga bedömningar i nästa domarkårs rekryteringar.
Mm.
Och så liksom blir den självuppfyllande profetia.
Mm.
Tills någon säger, men hallå, kan vi göra en brusinventering här i Sverige, tack, på våra viktiga institutioner. Allt ifrån liksom Patent- och registreringsverket, Bolagsverket som godkänner företagsnamn eller inte, det juridiska systemet, Domstolsverket och så vidare. Men jag är väldigt pessimistisk till om vi kommer se det någon gång under våran livstid. Eller vad tror du?
Inom skola?
Så ja, eller liksom, kommer vi se brusinventeringar?
Nej.
Nej,
nej, det är nog väldigt... mer kanske nya innovativa bolag eller organisationer som...
Ja.
Jag vet inte, men jag tänker framförallt de som förlorar pengar på det. Och då försäkringsbolag och banker och sådana, där det finns... Det kanske är den lägst hängande frågan.
Precis.
Men
det är det, ja.
Jag tänker...
Deppig slutsats.
Ja, nej, men så här, om vi ska börja runda av lite. Om man lyssnar på det här, alltså vad kan man ta med sig kanske själv som individ? Hur kan man tänka kring brus för sin egen del eller omgivning? Eller?
Alltså jag intervjuade ju en av författarna, Oliver Ciboney. Det han sa som var väldigt bra var så här, jag är väldigt överraskad att vi inte är mer så här outraged. Liksom, vad är så här protesterna? Vad är liksom engagemanget, typ det politiska engagemanget för allt brus som finns i våra liv? Alltså allt brus som finns i institutionerna som påverkar våra liv. Så på det, svar på din fråga, vad ska man ta med sig? Jag skulle nog faktiskt studera lite de beslut som du fattar själv och de bedömningar du gör i jobb eller privat. Men också sådär, de beslut som ni utsätts för i arbetslivet eller privat. Och börja liksom veta, men det här är sannolikt en väldigt det här är en brusig bedömning.
Mm.
Och börja liksom undersöka det. Liksom barnens betyg, hur skiljer de sig från sina klasskamrater? Alltså, kan det vara rimligt att det är en sån stor variation?
Nej, men jag tänker, så här, man kanske ska ge offerter till 3 försäkringsbolag. Eller alltså få fler än en bedömning, så kan man ju se.
Ja, men visst. Men om vi ska bli lite så här hands-on, om man vill verkligen gå härifrån med någonting, då skulle jag säga att så här, ja, men den här brusinventeringen som vi är inne på, alltså gör en sådan. Det är inte så konstigt. Man kan nog googla det, så har jag hittat en egen sammanfattning. Jag har skrivit en sammanfattning av hur man utför en brusbedömning. Den kan man säkert googla sig fram till om man googlar mitt namn. Att utföra en sådan. Och sen som sista tips så skulle jag väl verkligen se över hur du och din arbetsgrupp gör bedömningar. Att verkligen se, kan vi gå mer mot ett bedömningsförfarande som börjar individuellt? Så att vi inte drabbas av antingen det här kaskader. Liksom, självsäkra Lisa säger alltid först och så blir det liksom, vi andra blir en lite blekare version av Lisas bedömning. Eller polarisering. Vi älskar teknik i den här gruppen. Och så blir vi helt tech-frälsta när vi har suttit och pratat en timme. Det kan du göra liksom direkt. Det här med att införa liksom beslutsalgoritmer och sånt.
Nej, precis. Och som ett svar på hans fråga där. Då, jag tänker också att anledningen till att inte få protestera, det är för att vi inte ser det. Vi tänker inte på det. Det är lite osynligt.
Ja, men visst.
Som den här boken vill synliggöra.
Ja.
Om man lyssnar på det här och vill nå dig. Hittar man dig någonstans?
Nej, men jag skulle nog googla Niklas Laning och nyhetsbrev. För jag har börjat skriva ett beteendenyhetsbrev som har... Nu har du väl nästan 2000 prenumeranter.
Kul.
Ja.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.